Hej och välkommen till Lönepodden där vi i vanlig ordning har temat nyheterna på lön i vårt januariavsnitt. Välkommen Caroline Janias och Senny Sjölund, båda från SRF-konsulterna.
Tack så mycket.
Ni är ju kollegor på branschföreningen SRF-konsulterna. Så jag är nyfiken Caroline, vad har du för roll där?
Ja, min roll hos SRF-konsulterna är ju som lönexpert och sen så är jag också ansvarig för våra löneutbildningar. Och sen så är jag också förmånen att få vara lärare och vara med och utbilda i lönehantering.
Okej, och hur länge har du varit på SRF-konsulterna?
Lite mer än ett år nu, det blir snart 1,5 år. Mm. Tiden går fort.
Ja. Och välkommen också till Senny, min bisittare, branschansvarig för lön då på SRF-konsulterna. Bland annat ska vi säga, för du gör ju så mycket mer. Vill du berätta lite om vad du gör på SRF-konsulterna?
Ja, alltså jag har ju kommit lite längre i antalet år på SRF-konsulterna. Så jag tangerar ju snart 11 år. Och under den tiden har jag haft förmånen att utvecklas med bland annat då att jag är enhetschef för våra experter. Så att numera så pratar jag inte bara lön, utan jag får också förmånen att prata om sådana här saker som man inte trodde att man skulle vara i närheten av, som K2-K3-regelverk till exempel och andra delar. Mycket remisshantering och utveckling och så. Så att det är mycket ledningsarbete.
Mm. Och ni är ju bara ni två. Alltså SRF-konsulterna lön, ni låter mycket, ni finns överallt. Men ni är bara två personer, Caroline och Senny. Hur ser er rollfördelning ut?
Alltså jag hade ju förmånen att träffa Caroline i samband med nätverksträffar. Och det måste jag säga att det är ett jättebra sätt att lära känna en person. Och hon stod ju ut i att hon var väldigt duktig. Så när vi behövde en efterträdare efter Katrin Dahl som jobbade just med utbildningsfrågorna så kände jag att Caroline var ett givet namn. Och Caroline kände inte till oss jättemycket tror jag då. Vi hade ju liksom gått en yrkeshögskola på Iterum och jobbat. Men så att genom då kontakter på WISE så fick vi till en rekryteringsprocess. Och vi hade andra ansökande också. Men jag tyckte liksom att det här var jätteintressant. Och Caroline har ju visat sig vara en jättebra rekrytering som får extremt bra utvärderingar på kurser och håller på föreläsning. Så vi håller på att föra över lite av det som jag gör delvis, men också det som Katrin gjorde förut då med utbildningsdelen. För vi ser ju hur viktigt det är att kompetensutvecklas. Och jag tror att det är få som förstår det så bra som Caroline, för hon är så otroligt nyfiken och vill utvecklas själv. Mm.
Och vilken spännande lönekarriär du gör då, inte i vanlig bemärkelse. Du har läst en löneutbildning och fick det här jobbet nästan direkt då, eller har du jobbat med lönehantering direkt någon gång?
Ja, absolut. Ja. Jag har jobbat några år inom lönehanteringen med lite olika inriktningar och fokus. Mm. Men det här är en fantastisk möjlighet och jag tycker att det är väldigt roligt att jag får ett annat perspektiv på lönehanteringen nu. Så att det är jätteroligt, även om det är otroligt utmanande också många gånger.
Det är ju en bransch som där vi hela tiden stöter på att vi får göra saker och ting för första gången. Och att få skapa förståelse och ligga lite i framkant. Så att, särskilt när jag jobbar med utbildningar så kan det vara en utmaning att se vad är det man egentligen behöver när man är till exempel senior. Vi firar ju 10 år som auktoriserade i år. Det är ju ganska stort. Och det är klart att har man jobbat så länge i branschen så är det ju bra att någon med Carolines erfarenhet också kan förstå vad är det man egentligen vill ha. I sin yrkesroll som gör att jag utvecklas.
Mm. 10 år säger du, hur många har ni nått upp till nu då, auktoriserade lönekonsulter?
Vi ligger närmare 900 och sen har vi också vår systerorganisation FAR som också auktoriserar. Och det gjorde ju de ganska långt efter oss. Men det visar ju ändå på att auktorisationen har fått ett värde och vi ser också hur det har ökat i antal hela tiden. Vi ser ju att det är fler som gör examen vid varje tillfälle. Och där har ju vi ett arbete med att vi håller på att utveckla auktorisationen också. Så att det ska bli en auktorisation 2.0. För det är klart att även våra förutsättningar är ju någonting som förändras. Och där behöver vi göra nya perspektiv. Så att, sen ser man det, eller hur Caroline, när vi tittar på det. Så är det inte så jättemycket vi förändrar. Det är en ganska bra grund vi har.
Väldigt bra grund.
Men nu nämnde du FAR och det är väl en konkurrent till er? De har en annan auktorisation, eller hur? Det är inte samma?
Jo, alltså de är ganska snarlika skulle jag säga. Det viktiga är ju att man ser till att man har en kvalitetsstämpel. Om den är via oss eller FAR, det får man ju välja vad man tycker att man vill vara med och bidra. I vilken ansats vi har. Vi har kanske lite större hatt skulle jag säga i det här fallet. För vi gör ju mer än auktorisationen. Vi tycker att det är viktigt att driva lönebranschen framåt. Där till exempel det här med att vara med i lönepodden är ju någonting som vi tycker medför väldigt mycket i det att kunna lyfta, just som du brukar säga, lyfta lönerollen och lönebranschen på många olika sätt.
Och jag som driver Lönepodden heter Katarina Sand och jag arbetar på WISE Professionals där vi är specialister på kompetensförsörjning inom bland annat löneområdet. Innan jag sätter igång med vårt tema så vill jag rikta ett stort tack till Know It Insight för ett mycket värdefullt och givande samarbete kring Lönepodden de senaste 5 åren. Jag har haft 3 bisittare från Know It, Karin Strindmark, Magnus Nilsson Fahlén och Therese de Maré, som alla har bidragit till att Lönepodden är den podd den är idag. Så stort tack för det. Från och med nu så kommer vi att driva Lönepodden i samarbete med endast SRF-konsulterna med Senny Sjölund i spetsen. Så till dagens tema, nyheterna på lön 2024, som faktiskt också brukar vara vårt mest lyssnade avsnitt under året. Vi har ju faktiskt redan tjuvstartat året med ett extrainsatt avsnitt som släpptes natten till den 16 januari om den nya anställningsformen etableringsjobb. Så vill du veta mer ingående om vad man ska tänka på där så hänvisar vi till det. Men om vi ändå ska just på att lyfta några saker som vi tog upp där som man ska tänka på när man arbetar med löner. Vad skulle du främst vilja lyfta då, Senny?
Att man vet vad man ger sig in på i den här hanteringen. För att det här är en annan typ av anställningsform som visserligen går under LAS. Men det är någonting som regleras av parterna. Och det är också ett annat ansökningssätt och en annan typ av ersättning som utgår. Där det mycket ligger på individen. Men också på att förberedelserna är korrekta. Och att man får rätt förutsättningar in i den här anställningsformen. För det är ju delvis upp till den anställde själv och den blivande anställde sig till att förutsättningarna blir korrekta. Att man är den som kanske erbjuder sig att kunna vara med i etableringsjobb i den hanteringen. Så arbetsgivaren måste ju visa på att man kan och har möjligheter, att man har förutsättningar i centralt kollektivavtal. Det krävs väldigt bra koll på datum kopplat till när, var och hur när det gäller etableringsjobben. Så det skulle jag verkligen starkt rekommendera. Att man, även om man nu känns ganska långt ifrån etableringsjobb, så ser vi ju att tendensen är att det är väldigt många arbetsgivarparter inom de här branscherna som faktiskt driver på det här. Och parterna vill ju gärna att det ska bli en succé av många skäl. Och det vill vi ju alla, för vi vill ju få in de här personerna på arbetsmarknaden. Så att det gäller verkligen att stämma av. Och om man då inte tänker att nej, men det här berör inte mig, så är det ofta så vi tänker. Och sen efter ett tag så sitter vi där och har lite svarta petter, och det vill vi ju inte.
Nej, och regelverket börjar faktiskt gälla nu i januari 2024. Så att håll koll på din fackliga organisation helt enkelt. Om de har stiftat avtal med unionen eller inte, om ni är igång. För det här kommer ju nu att ske successivt under året, att man kommer igång med det här.
Ja, och vi vill inte hamna i det läget som lön gärna gör, att man ställs inför fullbordat faktum, att nu minsann så ska vi anställa en via etableringsjobb, och sen så vet man att det är, till exempel som vi lyfter mycket då förutsättningarna i vilka typer av intyg som ska in. Vi har ju en lite förvirrande begreppshantering här när vi pratar om arbetsgivarintyg även för etableringsjobb. Och arbetsgivarintyg brukar vara någonting som vi ger när man har jobbat det här inför att det ska börja jobba. Så att man kan tycka vad man vill om de begreppen, men här gäller det att tänka efter när man får en fråga då. Här behöver vi ett arbetsgivarintyg. Ja, vad ska det med det till? Mm. Är det liksom, om det är någon som man inte vet är anställd sedan tidigare?
Precis. Så ett hett tips, gå in och lyssna på vårt extra insatta avsnitt och läs också på, ja, det här finns ju på nätet på en mängd olika sidor. Bra, tack. Caroline, då kör vi igång med årets stora nyheter, våra andra stora nyheter i år kan vi säga då. Och vad de får för konsekvenser för lönehanteringen. Vi kan väl börja mer generellt, i det stora.
Ja, i höstbudgeten så hade vi en del lagförslag som vi nu kommer titta på lite närmare då, vad som faktiskt har beslutats att genomföras. Och om vi ska börja med det mer generella så har vi ju en del plånboksfrågor för privatpersoner. Till exempel så har vi ju det ordinarie jobbskattavdraget för personer upp till 66 år som kommer att förstärkas ytterligare. Och vi har även en sänkt skatt för pensionärer genom ett höjt förhöjt grundavdrag. Så det där är ju typiska sådana saker som gör att låginkomsttagare till medelinkomsttagare kommer få lite mer i plånboken. Men sen har vi också då kommunalskatterna som kommer att öka, så att det beror ju lite grann också på var man bor, vad det faktiska resultatet kommer att bli. Jobbskattavdraget för de äldre, det kommer också att indexeras, och det är ju till skillnad då från de fasta gränserna som har varit tidigare. De kommer också att höja åldersgränsen till 66 år. Och ja, men det innebär ju att fler personer kommer kunna få ta del av jobbskattavdraget i slutändan. Vi har en kompensation för de som är födda 1957. De kommer att kompenseras för det höjda grundavdraget som uteblev 2023. Och det var ju i samband med att åldersgränsen för avdraget höjdes den 1 januari 2023. Och vi har ju också då den här skattetabellen, skattekolumn 7 som infördes 2023 som kommer att försvinna nu. Så nu kommer vi att gå tillbaka till att återigen bara ha 6 stycken skattekolumner.
Och det är ju bra att tänka på när man håller på och testar i systemen och man tänker att det blir ett annat. Man förväntar sig kanske en annan förfrågan när man gör FOS till exempel. Att man vet om att det sker ju förändringar helt enkelt. Och den anställde kan ju komma och ställa frågor om man jämför december och januari lönen till exempel. Så det är jättebra att man har koll på det, även om det sköts i systemen.
Precis, så att man inte blir förvånad över att det nu återigen bara är 6 kolumner och inte 7. Regeringen har ju nu beslutat också att pausa uppräkningen av skiktgränsen för den statliga inkomstskatten för beskattningsåret 2024. Och det här innebär ju då att fler inkomsttagare kommer att betala inkomstskatt med 20% på inkomster som överstiger 598 500. Så vi behåller samma nivå helt enkelt som under 2023. Bakgrunden då till att man väljer att stoppa den här justeringen, den beror ju på det nuvarande ekonomiska läget och regeringens fokus att dämpa inflationen. Och för oss som jobbar med lön så kan ju det här komma att betyda då att det är fler som till exempel vill löneväxla istället för att då skatta mer varje månad.
Och de som kanske inte är så vana vid det här begreppet eller att det kanske blir mer vanligt förekommande på företagen. Och att det, då är det ju extremt viktigt att man har koll på vad löneväxling innebär. För det kan ju vara någonting som, för vi vet ju inte hur det ser ut nästa år. Då kanske man höjer de här och då kan det här med, måste det vara viktigt att det är reglerat.
Vilka ja, men då tar vi det också. Ja. Berätta, löneväxling, vad innebär det? Finns det något nytt där att tänka på?
Det handlar ju om att framförallt att man har villkoren klara igen. Det här med att man har förutsättningar på plats, men att man gör en upplägg i att man någonstans växlar lön mot semester eller pension eller andra delar. Det handlar ju mer om ett upplägg tekniskt. Men det som brukar vara problematiskt är när man kommer tillbaka eller när förändringen är en sån som man vill dra tillbaka. Till exempel då om man skulle höja gränserna igen så kanske det skulle vara lika fördelaktigt för många att göra den här löneväxlingen. Och då måste man ha policies på plats. Det brukar vara tydligt när man har någon som går på föräldraledighet att man, då är det tydligt. Men i det här fallet så kan det ju vara just den här skattegränsen som gör en skillnad.
Vi får ju mycket frågor också om vad händer när en anställd blir långtidssjukskriven eller liknande med löneväxlingen. Och till exempel hur semesterersättningen ska beräknas. Ska den beräknas på beloppet före löneväxling eller efter löneväxling? Och det här är ju upp till arbetsgivaren att verkligen se till att de här förutsättningarna finns på plats. Så att det blir tydligt för dem som ska hantera det.
Jättebra.
Och där ska man ju ställa krav tycker jag som lönekonsult också, att man har dem. För att det kan ju vara så att man kommer nu är det ju, finns det ju branscher som har precis haft sina lönerevisioner och så har man någon som säger, men då kan jag göra det här istället. Och då får man ju ofta någon typ av bara fakta i sitt knä, att det här ska du hantera. Men då ska man ju som lönekonsult också ställa krav. Okej, vad har vi för policies då? Om det här är första gången till exempel, att man inte gjort det förut. Vad händer då när den här personen är frånvarande som kan påverka?
Och så att det också blir tydligt för de anställda så att de vet vad det är de ger sig in på och om det finns regler som avgör när man ska avsluta sin löneväxling eller liknande.
Ja, men jättebra förklarat.
Sen har vi ju också nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång fyllt 15 år men inte 18. De kommer ju att slopas nu från och med 1 januari 2024. Och det innebär ju då att det blir full arbetsgivaravgift för alla anställda under 66 år. Så det kan vara bra att ha koll på nu i första lönekänningen.
Ja, och det är ju sånt där populärt sätt att någonstans försöka reglera arbetsmarknaden. Att man laborerar lite grann med arbetsgifter, det vet vi ju. Så att man får ju också vara lite observant på att det kan ju komma någonting under året. För det här är ju ganska ovanligt att man tar bort en sån slopad arbetsgift när man har en höger regering faktiskt. Det är inte så ofta som man gör det. Så det var lite förvånande att de plockade bort det.
Ja, och nu blir det ju dyrare arbetskraft och kanske ännu viktigare då att ja, men vässa sina kunskaper och verkligen ligga i framkant för att vara väsentlig på arbetsmarknaden.
Och sen också när man ska planera inför sommar, vikarier och annat, här har man ju då en liksom andra förutsättningar om man vill ta in yngre arbetskraft som man kanske räknade med förra året. Och då gäller det att vara proaktiv och förklara det kanske för arbetsgivaren också. Att nu blir kostnaderna på det här sättet om vi tar in de här typerna av sommarjobb.
Kan ni säga någonting om kostnaden? Ni pratar kostnader här, men i storleksordningen. Alltså är det här är en stor signifikant förändring.
Ja, det blir ju en ökad kostnad. Så är det just att nu, de enda som kommer ha en lägre arbetsgivaravgift, det är ju de som är födda 1957. Då är det ju 10,21%. Och i övrigt då så är det ju full arbetsgivaravgift för övriga anställda. Så att det blir ju absolut dyrare.
Skulle du kunna peka ut någon av de här förändringarna som du tycker liksom ger extra, alltså som ger stor skillnad, som är den största förändringen?
Man kan ju säga så att det är ju, de flesta av de här förändringarna är ju sånt som sköts automatiskt. Har du ett lönesystem, då är det här sånt som, du har ju dina skattetabeller på plats. Det finns arbetsavgifterna, de kontrolleras. Men det är ju det i det här arbetet runt omkring som Caroline är inne på. Att förklara för de anställda, för chefer. Det är ju där det kanske behövs en extra insats då istället. Och sen är det ju alltid så att när man har förändringar så behöver man ju också säkerställa att de är igenom hela. Nu är systemen mycket mer säkra, men förra åren så kanske det var så att man behövde säkerställa ytterligare på de här olika skattetabeller och skattekolumner. Och sen vet vi också, vilket vi kommer komma in på, att det blir förändringar i versioner mer nu med tanke på att vi också har en FORA-rapportering.
Ja, ska vi ta det på en gång? FORA, vad händer där?
Precis, det är ju kanske lönenyheternas största nyhet nu för 2024 att FORA-rapporteringen går från att vara årlig då till att bli månatlig. Och det här gäller ju i första skedet då för arbetarna. Tjänstemännen kommer att komma in lite senare.
Men är ni redo nu? Alltså, för det har ju varit en hel del diskussioner nu under hösten. Vi har haft FORA med två gånger här nu i lönepodden. Och jag vet att hela lönsamgruppen har varit väldigt kritiska mot FORA. Hur ser det ut nu? Är allting på plats? Eller hur ser det ut, Senni?
Alltså vi kan säga så här att i det stora hela så har ju både FORA och systemleverantörerna gjort allt för att det som är liksom är att det ska vara hanterbart. Men sen är det ju inte den lösningen som man hade velat och det finns också en del frågetecken som inte är utredda än. Och det gör ju att man måste vara väldigt observant på systemleverantörernas lösningar för de kan se olika ut. Där hade vi ju haft en standardiserad hantering men förutsättningarna har kommit så sent så att därför har inte de kunnat göra det för de... Det ser ju alla att man har vinst i att man gör så lika som möjligt. Så det är det. Sen är det så att det kan ju bli att man måste vara observant på det jag sa med att det kan komma nya versioner. För att förutsättningarna då ska kunna underlättas att hanteras i systemen. Vi vet ju att det finns frågor kring hur man hanterar tidigare anställda i deras rapportering. I det som kallas för hänförlig lön. Vi vet att det finns de som fortfarande väntar på förutsättningarna i att man då i FORA-rapporteringen så ska man märka upp som det heter varje individ. Och där väntar ju många företag fortfarande på de här koderna. Och vi ser ju då att det kommer att bli också en utmaning då att kanske för att förstå då skillnaden i när man går igång gentemot den årliga rapporteringen. För nu i januari då får vi ju fokusera på det som ska in för 2023. Och sen är det ju en övergång och det är där man hade velat ha en mer stegvis övergång. Och vi ser också erfarenhetsmässigt att med AGI då när vi införde det så var det vissa branscher som gick först ut och gjorde den här hanteringen. Då blir det färre som testar systemet samtidigt. För att även om man tycker att man, vi vet att testerna har gått jättebra, systemleverantörerna har gjort det de har kunnat. Så är det ändå så att när någonting är nytt så är det alltid så att det kan dyka upp saker som man inte har tänkt på. Och det är där man känner att det kanske är lite väl kort tid att kunna komma till rätta med de här sakerna. Så att det kommer att bli kanske inte liksom, det kan bli, gå jättebra för de allra flesta och så kan det någon som det man stöter på patrull någonstans. Så det där är det svåra är att veta. Mm.
Men och FORA har ju mannat upp ordentligt vet vi och att man kan ringa till FORA om man har problem och inte vet hur man ska göra eller hur?
Ja det, och framförallt är det ju tycker jag att man ska vända sig till parterna för det är de som har satt förutsättningarna. Det är de som kan svara på de frågeställningar som kanske fortfarande är utestående. Men sen finns det också det att vi har ju en liten utmaning i att man kan göra ändringar både i systemet och på mina sidor. Och om inte systemen liksom kan leverera allt det man vill så, som man ändå har försökt göra. Och man behöver gå in och göra manuella justeringar på mina sidor. Då har vi helt plötsligt två rapporteringar som vi måste hålla koll på helt enkelt. Och där är det viktigt att man har en dialog med sin systemleverantör så man gör det rätt steg.
Också viktigt att förstå att systemleverantörerna har gjort sitt allra bästa. Och vi vet hur viktigt det är att alla förstår det. Så att man inte skyller på dem i det här skedet, eller hur?
Ja,
det...
precis. Det här arbetet påbörjades för många år sedan. Mm. Och det har gått, inledningsvis var det fantastiskt bra samarbete. Och sen har det blivit liksom, omständigheter som har gjort att det har gått lite i stå i vissa lägen. Och sen har man kanske haft lite för mycket fokus hos FORA på det som ska liksom, hanteras när det väl kommer in. Vilket man kan förstå. Men man har glömt lite utifrån perspektivet och systemleverantörerna är ju väldigt angelägna om att det ska bli en bra lösning för användarna. Och det är där vi kanske är att det kommer, jag är helt säker på att de flesta kommer kunna rapportera. Det är inte så att det liksom kommer bli fel där, men det kommer inte vara den smidiga lösningen.
När tror du att allt det här är på plats?
Nu kommer man ju göra någonting som man kallar för en första, det nödvändigaste. Och i det till exempel så är det så att det är filöverföring. Vilket innebär att man ska ladda upp filer. Och det som vi var ute efter från början var att man vill ha en så kallad API-lösning. Som gör att man kan ha ett utbyte av information alltså hela tiden. Så du inte behöver gå in och logga in. Vilket är underlättar när man är många. På många sätt, om det är många företag eller många anställda. Och den API-lösningen har man ju byggt lite grann som en liten del av den här rapporteringen. För det finns något som heter API för det som är uppmärkningskoder. Alltså där individens uppmärkning. Och det ska man utveckla då till att bli en API-lösning som man kan rapportera för varje månad. Så förhoppningsvis då, så när den är igång så blir ju rapporteringen så smidig som vi hade sett från början. Så en bit kvar är det. Det här första året 2024 kommer nog liksom, det kommer gå bra. Men det kommer inte vara så att man tänker, åh vad smidigt den här lösningen var.
Så en hel del manuell hantering nu.
Kan det bli? Alltså det är alldeles beroende på. Mm. Vi vet ju att det finns stora företag som man kan tänka att om det här företaget klarar den här rapporteringen, då borde väl alla klara av det. Men har man till exempel bara liksom en uppmärkningskod eller att man har en ganska okomplicerad rapportering, ja då är det inte så svårt kanske. Då spelar inte antalet anställda någon roll, utan det är när man har de här, när man har de här undantagen eller de här, vad ska man göra om man har personer som kommer och går i månaden, liksom de frågeställningarna som, där det liksom också ska funka hela vägen på ett smidigt sätt. Som sagt, alltså man ska nog inte vara orolig för att jag inte ska kunna få in uppgifterna. Det är inte så att det kommer säga så här, stopp, du får inte in din fil. Men den skulle kunna bli mycket bättre och det kommer bli en del manuell hantering.
Okej. Så det är väl viktigt nu också som företag att man i första skedet säkerställer att man har rätt kategorisering av sina anställda. Och sen när man får den här indikationen från FOR att man kan gå och hämta sina uppmärkningskoder, att man ja, märker upp utifrån det. Och så att det är klart när man ska göra sin första rapportering.
Ja, och jobbar man med outsourcing och man har liksom kunder, så kan det ju vara så att alltså de behörigheterna man har idag, de behåller man. Så att det är, men där är det ju ännu viktigare, för då kan det ju vara väldigt många sådana uppmärkningskoder som man ska ha koll på. Att man liksom, de kommer inte alla vid ett givet datum, utan de kommer liksom komma successivt.
Har ni fortsatta diskussioner från SRF-konsulterna och Lönsam med Fora?
Vi har minst två möten varje vecka, har haft det ända sedan i höstas med Fora på olika sätt. Okay. Och vi har också en gruppering där programmerarna sitter och jobbar ihop. Alla systemleverantörernas liksom, programmerare försöker lösa frågeställningar ihop.
Mm. Men så det är skönt att veta att alla gör sitt bästa just nu och att ni får, som lyssnar nu, får bara hålla er lite lugna och sen till slut så kommer det här att lösas.
Och medskicket är frågor kring förutsättningarna, kontakta parten. Var uppmärksam på systemleverantören, vad de har för lösningar och se till att man har rätt versioner hela tiden.
Bra. Okej. Caroline, ska vi gå vidare? Är det mera generella förändringar eller är det dags att gå in mer branschspecifikt kanske?
Inte så mycket branschspecifikt kanske, men en förändring som kommer, det är ju lite det här med moderniseringen kring föräldraförsäkringen. Där har vi ju en nyhet nu som kommer börja gälla från 1 juli 2024 att 45 dagar med föräldrapenning kommer kunna överlåtas per förälder till någon annan som är försäkrad för föräldrapenning. Och är man då ensamstående förälder så är det 90 dagar som man kommer kunna överlåta. Och då i samma moderna anda och flexibilitet så kommer också regeringen då att besluta att man kommer kunna nyttja flera dubbeldagar. Innan har det ju varit 30 dagar, man kommer nu kunna nyttja 60 dubbeldagar.
Mm, och man stora förändringar.
Ja, och man förlänger också tiden för uttag från 12 månader till 15 månader. Och det här är ju någonting nytt, för det kommer ju kanske göra att man får in föräldraledighetsansökningar för personer som då inte har egna barn. Så att det kan komma in mer ledighetsansökningar. Och syftet med det här är ju att man ska kunna kombinera ett familjeliv med att också ha ett högt arbetsmarknadsdeltagande.
Okej, det där var spännande. Får vi se vad det ger för någonting då?
Ja, och föräldraförsäkringen är ju någonting som är under lupp kan man ju säga. För vi har ju också en remiss som har skickats in precis, som var en av de stora nyheterna, om man ska säga, som inte har realiserats men som kommer kunna bli en stor förändring. Och det är att man vill utveckla arbetsgivardeklarationen. Och då handlar det just om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning som man vill ta med uppgifter in i AGI:n eller i samband med AGI:n ska man säga. Så att man skulle också rapportera då hur man har varit frånvarande på grund av föräldraledighet in via den här Skatteverkets rapporteringen. Det ligger ju verkligen i sin linda, det är ju ingenting som är beslutat, men det ligger en utredning. Och Skatteverket vet ju, och Försäkringskassan jobbar ju utifrån scenariot att det här blir en realitet. Och där är det också, det är en, det kan man säga att det är ju bland de största förändringarna efter att AGI:n infördes. För det som är skillnaden här, det är att nu ska alltså Skatteverket på något sätt ombesörja uppgifter som inte ligger inom deras lagstiftningsområde. Så de vill ju inte hantera de här uppgifterna, de vill ju bara skicka dem vidare till Försäkringskassan. Så det här kan bli jättespännande, för att börjar man med det, med de här uppgifterna, då kan det vara väldigt många andra uppgifter som man då vill trycka in i arbetsgivardeklarationen. Och i den bästa världen, då får vi ju se till att vi har bara en rapportering och sen kan myndigheterna plocka det de vill ha. Så skulle det bli mycket enklare för alla som jobbar med lön. Och en annan sak i det här förslaget är också att Skatteverket ska kunna informera om när det har blivit en förändring på ett beslut kring då till exempel skatteunderlag eller annat, till andra myndigheter. Och det ligger ju i linje med att man vill se till att det ska vara rätt uppgifter vid rätt tillfälle för att rätt person ska kunna ta del av vårt välfärdssystem.
Innebär det här AGI 2.0 som jag vet att du har pratat om tidigare? Är det här AGI 2.0?
Det skulle jag säga att det är. Mm. För det är en sånt stort vägskäl i hur man ska hantera uppgifter framöver. Vi har ju gjort ett ganska digert arbete med att svara på den här remissen som då är den 29 december 2023. Så den är ju väldigt liksom i process. Vi vet inte, men det är ändå så att om man får som man vill enligt förslaget så är det så att det här skulle träda kraft 1 januari 2025. Och det innebär ju att 2024 är ett förberedelseår i den delen. Och det här med att Skatteverket skulle kunna få ta del av mer information eller kunna delge mer information är mer korrekt att säga. Det skulle träda kraft 1 juli 2024. Det påverkar inte oss. Men det kan ju bli så att det är lättare att styrka olika typer av till exempel vab och annat. Så att det kanske underlättar för löneavdelningen att man får mindre förfrågningar. Så det är ju en väldigt positiv effekt av det.
Och ni har ju faktiskt möten regelbundet med Skatteverket och haft det i många år. Så att de lyssnar ju verkligen på SRF-konsulterna, eller hur?
Ja, i det här fallet så är det så att det är ju också lönsamgrupperingen som jobbade mycket med AGI:n. I den hanteringen så har ju vi varit väldigt aktiva kring att försöka vara bra ambassadörer för att vi ska få ut det på ett bra sätt. Och det ligger ju till grund för att vi under åren har haft liksom kontinuerliga avstämningar. Och inför AGI:n hade vi ju fantastisk samverkan med att få till rättsliga vägledningar innan införandet. Också påverkan då i hur man skulle liksom kontrollera och göra olika typer av uttag av information. Och det vi ser här nu det är att Skatteverket och Försäkringskassan då, som det är ju de som ska ha uppgiften i slutändan. De har då kontaktat inför den här remissen och när man vet att man måste kanske bara förbereda systemen. Så de har ju redan dialog med systemleverantörerna i den här SRF-lönsamgrupperingen för att se vad är liksom rimligt. Men vi vet ju ingenting för att det är bara en remiss och det måste vara tydligt med att säga att det här är ingenting som man säger att det kommer. Men tittar man på remissvaren som har kommit in från andra instanser eftersom det är väldigt många som får tycka till så ser man att det är väldigt positivt. Det man talar om från olika parter är väl då att inte arbetsgivaren part utan parter överhuvudtaget då. Svenskt Näringsliv och andra. Olika då får ju komma in med sina synpunkter. Och det man kan se är ju att man har en uppfattning om att just att lämna mer uppgifter skulle vara väldigt betungande för arbetsgivarna. Och där har vi jobbat hårt med att få de flesta liksom parterna att förstå att det är ju så att uppgifterna finns i systemen. Det gäller bara att man har rätt förutsättningar i regelverket för det man ska plocka ut informationen. Och det är spännande för det gör ju att lön kliver fram mer och att man har större förståelse för vad vi sitter med för information.
När tror du att det här kan vara klart?
Alltså om man säger så, lagstiften har ju slutordet och vi ska genom riksdagen och regeringen. Det finns inget motstånd för det här eftersom det är ju framförallt Socialdemokraterna tror jag som drog på det här från början med att vi skulle få in AGI:n. Det finns ganska starka påverkansorgan som vill ha med det här. Så det är frågan om vilken omfattning, men förslaget säger 1 januari 2025.
Spännande.
Och då kan man ju fortsätta med att vi 1 januari nu får en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten. Och en av deras uppgifter kommer ju vara just det här att granska utbetalningar som har gjorts från till exempel Försäkringskassan eller skattekontorna. Och det här är ju också då i ett led i att minimera välfärdsfusket som pågår.
Och den skulle ligga i Södertälje, men då blir det ramaskri. Var kommer den ligga nu någonstans?
Hammarby Sjöstad.
Okej.
Och det kan jag säga att det är också intressant för de har ju just med föräldrapenning är ju det där man ser att det är mest fusk eller i alla fall uppfattat som mest fusk. Det är ju det som har varit verkligen under lupp. Så de kommer säkert börja fokusera. Vi ser också hur man plockar personer från Försäkringskassan in till Utbetalningsmyndigheten och från andra myndigheter också. Så det är spännande att se vad deras uppdrag kommer utvecklas till för att det de hade initialt som uppdrag är inte riktigt det som jag tycker blev utfallet när man hör. För nu analyserar de mer. De betalar inte ut utan de kontrollerar snarare.
Vi får ha koll på det där. Får vi följa upp det i lönepodden. Vi kan väl säga någonting allmänt kring det här med kompetensutveckling inom lön. att det är väldigt få nu YH-skolor som har fått en beviljad löneutbildning 2024. Det var bara en skola i Sverige som fick beviljad nya starter i år. Vilket är, så har det aldrig sett ut tidigare.
Nej, precis. Men då måste vi också komma ihåg att vi redan har en del beslut och en del pågående utbildningar.
Mm. Det kommer få konsekvenser kanske nästa år. För det kommer ju inte komma nya starter 2025 antagligen då.
Nej, utan det här kommer väl påverka sen fram emot 2026.
Mm. Det finns ju, man ansöker ju nu och sen är det ju en fördröjning när man har starten av. Och det kan ju också vara så att man har fått ett beslut men man väljer att starta senare än vad alla andra gör. Så att det är en ganska gediget pussel att lägga det där och se hur många utbildningsplatser finns det just nu. Om man ska se till hösten 2024, hur många börjar då?
Har ni koll på det antalet?
Inte på rak arm, det var strax över 400.
Som startar löneutbildning till hösten?
Ja.
Mm. Men vad säger ni om det här mer generellt?
Eller under 2024 generellt.
Ja, okej. Okay. Men vad är det tecken på det här? Att man bara har beviljat en löneutbildning?
Det handlar väl delvis om att vi ser ju att det är en omställning i yrkesrollen. Att de som är i yrkesrollen behöver också ställa om. För att vi har det har ju pågått länge ett förändrat arbetssätt med digitalisering. Och vi har en annan typ av tekniskt stöd. Och vi får andra. Det är yrkesrollen i sin utveckling som gör att man måste se över de som finns befintligt på arbetsmarknaden. Sen så är det ju en utmaning att bland de andra yrkeshögskoleutbildningarna få fram lön i den här hanteringen. För att det är också så att förutsättningarna är ganska olika. Nu är det ju väldigt fokus på, det ser ut som att myndigheten beviljas mycket mer pengar. Men då fokuserar man på de områden där man ser att det är stort behov. Så det handlar ju också om vad får yrkeshögskolorna för stöd av arbetsgivarna och de som jobbar med lön i Sverige. Ledningsgrupperna har ju ett jätteviktigt ansvar i att kunna motivera varför vi behöver fler utbildningar i den nivå. Sen vet vi också att det är en utmaning att se hur man ska få utbildning framöver med när LIA 1 blir en annan sak än vad LIA 2 är och de delarna. Så att jag tror att vi kommer säkerligen se mer av de här kortare utbildningarna som är inriktade mot de som redan är i verksamma.
Mm. Och vad kan det vara för typ av utbildning? Vad ser ni där? Ser ni någon trender? Är det system? Pensioner? Vad är det som man behöver vidareutbilda sig inom nu?
Ja, men absolut. Pension är ju en sån påbyggnadskurs som kom nu under 2023 för första gången då som en påbyggnadskurs för lönekonsulter. Och den tror jag kommer växa vidare. Sen så tror jag att det finns ett visst behov av det här med AI och teknik generellt och hur vi kan anamma det på löneavdelningarna för att effektivisera. För det är ju det vi behöver fokusera på när världsläget är som det är. Hur vi kan effektivisera våra processer för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och lönsamma.
Och analysen blir ju väldigt viktig också i proaktiviteten. Att man också kan vara med och bidra till att företagen förstår förutsättningar. Till exempel har vi pratat om det här med arbetsgivaravgifter och löneväxling. Och hur ska du vara en konkurrenskraftig arbetsgivare i de förändringar som är just nu. Men vi ser ju också då utifrån det arbete vi har gjort då med auktorisation 2.0. Att det här med att vi har internationell hantering är inte någonting som minskar. Utan just att vi har företag som blir mer och mer globaliserade och att vi har förutsättningar då att klara av och förstå skatteregler. Ganska sådana grundläggande saker där vi kanske annars har varit mera vana vid att vi bara har svenska förhållanden att hantera. Men det är inte ovanligt idag med den utvecklingen som har varit efter covid till exempel. Att man har arbetsplatser på väldigt många olika ställen. Och där finns det mycket att göra fortsättningsvis också. Att ha förståelse för de här. För det är inte enkla uppgifter att ge sig inkast med.
Precis. Ska vi passa på där och göra en internationell utblick också? Vad är på gång globalt? Ni som har koll på GPA här, Global Payroll Association. Vad händer där? Är det stora förändringar globalt också inom lön?
Jag skulle säga att det är ungefär, trenderna är de liknande i olika länder. Alltså man ser ju det, att det är ju, man pratar mycket teknik, man pratar compliance är ju det vi hanterar. Vi har ju inte någon ny GDPR som kommer, men det som vi ser som är någonting som grundar sig på att vi till exempel jobbar inom EU, det är ju att vi ser att frågan om penningtvätt är någonting som kommer att komma upp. Och det är kanske inte någonting man diskuterar jättemycket än internationellt. Men det är klart att det är ju baserat på ett EU-direktiv. Det kommer snart en EU-förordning. Vi ser också att på svensk nivå så har ju länsstyrelserna genom sina sanktionsavgifter kommit fram till att lön ändå är någonting som man ska vara aktsam på när det gäller att bli utnyttjad för de här systemen. Så att det är det man pratar mycket analys och annat på global nivå skulle jag säga. Så vi har ju samma typer av utmaningar, men där pratar man också väldigt mycket om kompetensutveckling. Att det är viktigt att man får rätt förutsättningar, och man pratar fortfarande om att vi måste höja löneyrket i status. Att det är liksom, det är där det ofta, där vi har kommit lite längre skulle jag säga i många fall. Och vi lyfts ju ofta som ett gott exempel i den svenska hanteringen, där liksom branschen tillsammans har sett till att vi höjer förutsättningarna och statusen och skapar bra villkor för de som jobbar inom lön. Och det leder ju till att det blir bättre villkor för företagen.
Mm. Sen tycker jag att man ska tänka lite grann på också med allt det här med alla hårda värden, och det är teknik och det är analyser hit och dit, att lön är ju också en serviceenhet, så att hela tiden tänka på det där, vem det är vi servar, och att vi synliggör vår kunskap med att hela tiden förklara de här olika förändringarna också, att man passar på att ta lite tid till att, om man får en förfrågan från en anställd, att verkligen förklara på ett sätt så att det blir begripligt, och att vi inte glömmer bort det när det är mycket fokus på liksom svåra tekniska saker hela tiden.
Mm. Ja, men jättebra input. Caroline, har du något mer på din lista som du skulle vilja ta upp här? Som är förändringar för året?
Vi har ju lite förändringar också kring det här då med, som rör internationell anställning. Till exempel så har man då tagit beslut om att tidsgränsen för skattelättnaden ska utvidgas från 5 till 7 år. För de nyckelpersoner och experter som jobbar med forskning och utveckling. Mm,
den så kallade expertskatten.
Expertskatten, ja precis. Vi kan ju nämna att man också har gjort en förändring i hur företag i Sverige kan göra avdrag från arbetsgivaravgifterna för personen då som arbetar med forskning och utveckling. Tidigare så har ju avdraget gjorts mot en sammanslagning av både den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna. Men nu så kommer man ändra det, och så kommer man göra det separat mot varje del. Så det är ju mer tekniska aspekter i hur lösningen förändras. Men det kommer ju också påverka då de som har anställda som berörs av det här.
Jättebra. Tack Caroline. Verkligen redigt och tydligt förklarat. Sen är jag nyfiken på, ni driver ju flera stora frågor på SRF-konsulterna. Grön lön, penningtvätt, bra rapporteringsförutsättningar. Berätta, vad har ni mer på gång? Du är ju fena på att jobba proaktivt, vet vi.
Alltså vi ser ju möjligheterna för att få till bättre rapportering som en väldigt viktig del i det här. Och det är ju teknikstyrt, så det är klart att vårt samarbete med systemleverantörerna är jätteviktigt. Men precis som Caroline säger också, så är det ju mycket av de mjuka värdena som man ska se över. Och att man förstår att ta sin plats med att vara proaktiv på olika sätt. Och vi jobbar ju nu med att vara proaktiva just i penningtvättsfrågan. För den har ju varit någonting som man inte har pratat om så mycket på lön. Så där håller vi på med ett arbete. Vi håller på att uppdatera auktorisationen 2.0 som jag nämnde förut. Vi har ju också våran SALK, vi har ju en processbeskrivning i hur man ska jobba för att få en kvalitetssäker löneprocess. Och den är också under uppdatering, så att det händer mycket på de delarna som är kopplat till det som har med yrkesrollen att göra, vad vi krävs för i den hanteringen. Men sen har vi ju utestående frågor som är till exempel, vad kommer att hända med betalningar framöver? Vad kommer efter P27? Vad är de områdena? Vi ser ju förslag på förslag som är kopplat väldigt mycket till att man ska underlätta för företagen, samtidigt som vi också behöver se till att när man underlättar för företagen så ska vi också ha en kontroll. För att den stora frågan som ligger som en våt filt över oss alla, tror jag, det är den ekonomiska brottsligheten, eller den organiserade brottsligheten, där liksom ekonomisk brottslighet är en stor del, där man ser att det är ju där man kanske inte ens tänker på att vi skulle förekomma på lön. Men vi kan ju identifiera risker, och vi ser ju, vi har haft ganska många liksom fall där man ser hur lön ändå används som ett medel. Och då är det ju inte de som är seriösa som gör det. Men till exempel den statliga lönegarantin, den är ju jätteanvänd, och det kan man ju koppla till att det är löneområdet. Men hur kan man se till att bidra till att vi inte blir verktyg på löneavdelningarna för den här hanteringen? Vi har ju haft intressanta samtal i lönepodden kring cyberattacker och andra delar, och vi pratar om kontinuitetsplaner, och Caroline var inne på världsläget. Det är klart att det lägger ju också ett fokus från våran sida på sig, hur agerar man i kris. Så det jobbar vi också en hel del med.
Och det ska vi ta upp senare här nu i vår. Vi kommer ju att bjuda Louise Brown igen, som är antikorruptionsexpert, till Lönepodden, för att vi ska grotta ner oss ännu mer i det här med ekonomisk brottslighet och vad lön kan jobba, hur de kan jobba proaktivt med det här helt enkelt.
Sen tror jag ju väldigt mycket på det här att vi kommer att se en utvecklad AGI på olika sätt. I förslaget som var där så vill ju vi, till skillnad mot utredningen till exempel, att man skulle få med arbetartid och A1-intyg till exempel. Och A1-intyg, samordningsnummer, alla de delarna som är kopplat till internationell hantering. Så vi ser ju det att hållbarhet utifrån alla aspekter, både miljömässigt, ekonomiskt och socialt, det kommer ju vara det som präglar framöver. Och det kommer ju vara det som vi driver också i våra frågeställningar.
Mm, jättebra. Och tillsammans med Utbetalningsmyndigheten också så kanske vi får styr på den här jobbiga situationen vi har i Sverige idag.
Ja, som lönekonsult eller jobbar med lön, då ska man ju se till det, som sagt, att man inte blir ett verktyg. Det är det som är, jag vill inte bli utsatt för att vara den som blir utsatt.
Nej.
Och så att om man inte tänker på det stora, om man tänker på samhällsnyttan, så kan man ju tänka på att det inte är så roligt att själv bli den som är verktyget.
Jag tänker också att vi ska ge oss på ett litet årsbokslut 2023. Jag vet ju att ni på SCF-konsulterna har ju aldrig haft så mycket kontakt med regeringskansliet som under 2023. Det är ju spännande att höra mer om.
Ja, det är ju en väldigt steg framåt tycker jag, att vi någonstans börjar bli både rekommenderade och också inkluderade i att vara åtminstone bollplank till utredningar. Till exempel så var Caroline och jag och pratade med regeringskansliet om karensavdraget. Vi har också varit föremål i olika typer av utredningar kring tjänsteställe, och vi har också haft den här diskussionen då kring den utvecklade arbetsgivardeklarationen. Så vi ser ju att det här arbetet med att etablera lön som någonting som man också måste diskutera kring i lagförslagen är någonting som har gett effekt under 2023. Så på det sättet så har det varit ett väldigt givande år med att har varit sådana typer av förslag som ligger som, där man känner att där behöver lön vara med.
Mm. Och Medlingsinstitutet, de pekar ofta på er.
Ja.
Mm. Och ni är ju då i remissinstans i flera ärenden. Och Skatteverket tar in SRF-konsulterna i förberedande faser.
Mm.
Så det är ju Foras vd och IKM:s förhandlingschef som var med i vårt extra avsnitt. De väljer Lönepodden som kommunikationskanal, och det är ju jätteroligt också. Så att vi bidrar till att stärka.
Definitivt, och jag tänker också på det här med att man någonstans har någon som kan hjälpa en i svåra frågeställningar, så måste jag också pusha på det här med att även om, som Caroline var inne på, vi har teknik och möjlighet, så ska man inte glömma det mänskliga mötet. Och att ha bra nätverk till exempel, och det tror jag blir liksom framtidsmelodin, för att det kommer förändringar och de kommer kanske inte alltid vara så klara i hur vi ska hantera dem. Då behöver man ett erfarenhetsutbyte, så det tror jag väldigt mycket på också.
Mm. Och då kan jag passa på att tipsa om lönefika. Jag driver 3 lönefikor varje onsdag via Teams, digitala och kostnadsfria. Ett för ensamrollen på lön, ett för systemspecialister och ett för lönechefer. Gå in på vice.se och sök på lönefikor och anmäl dig så får du vara med. Bra hörni, är det något sista medskick som ni vill ge våra lyssnare? Någonting som ni tycker att vi bör berätta om här nu innan vi avslutar?
Det enda vi inte har tagit upp, det är väl egentligen att prisbasbeloppet förändras.
Mm. Sist men inte minst.
Sist men inte minst, så det kan väl bara vara värt att omvärdera förmånerna och se till att allting uppdateras enligt det nya regelverket.
Mm. Jättebra.
Titta lite grann på sina bilförmåner och alla schablonberäkningar, men också sjuklönekostnaderna från dag 15 och framåt som påverkas av prisbasbeloppet.
Mm. Bra. Tack Caroline. Och Jenny?
Nej, jag tänker att man ska vara medveten om att det händer mycket olika förändringar och att man ska vara där det ges information på olika sätt. Så det tror jag är jätteviktigt inför nästa år, och att det kommer komma saker och ting utifrån utredningar som tangerar lön. Det vi har inte sett det sista kring det här med ekonomisk brottslighet.
Jättebra. Och vi har en spännande vår med många, många bra teman och gäster här i Lönepodden. Systembolaget kommer gästa oss med att de berättar om hur lön och IT har närmat sig varandra. Och vi får hit EQTs lönechef som berättar om en världsomspännande löneorganisation. Jättespännande det också. Och vi kommer berätta om penningtvätt och ekonomisk brottslighet. Och vi kommer följa upp om Fora och Utbetalningsmyndigheten. Så att tune in på Lönepodden här i vår. Tack så mycket Caroline, tack Jenny och tack Henke på Helst Kommunikation. Och vi hörs igen.
Tack.
Tack, hejdå.
Hejdå.